Ja, idén kom från Nina, där Multikulti hade ordnat på vintern 2012 en väldigt intressant Västerholm kväll på Les Calvo. Och där kom det då framkomna att han har Nagu bakgrund både på mödrarna och på fäderna. Sen var det för mig personligen som en släktforskare så var det intressant, för jag hade för 60 år sedan läst en liten släkt av utredning när det stod att min morfar var småkusin med konstnären. Och då i den här inbjudningen till den här skalkvällen så stod det då att konstnärens mormor hade bott på Antböle Östergård som är här uppe på Storlande. Men då hade framgått i min forskning att nej, hon hade flyttat. Samma år som konstnären föddes hade hon flyttat till Ärnholm. Där hennes syster var värdinna på gården och en andra syster var gift med socken snickaren Mikkelsson. Så när det står i en doktorsavhandling av Reitala att han vistades i Nagu på somrarna, så var det nog här på Ärnholm som han vistades troligtvis. Och då kom vi till den här tanken liksom att ska man kunna göra något för att framhäva det här att han är Nagubo, då ska vi göra någonting. Och då kom det här förslaget för mig då att vi skulle göra en stig här på Ärnholm.
Vem var då det här Viktor Westerholm?
Ja, han är ju, måste för alla som känner konst, väldigt, väldigt känd som en åbokonstnär i princip, som tillbringar mycket tid på Åland. Men han kallas ju landskapskonstnär egentligen. Och då när man börjar tala om tavlorna där det finns kossor på en äng i en björkhage, så då brukar till och med de som inte så konstintresserade komma på att jag han Viktor Westerholm. Så att han var en som gjorde väldigt, väldigt mycket för konstlivet i Åbo, framförallt i konstmuseet där och sen då i ridskolan där han har börjat som 9-åring studera. Men att det är inte det som intresserar oss egentligen, utan det är ju hans barndom och då alla hans förfäder som är Nagubo så långt tillbaka man kan nå. Att också för mig var det ju så att jag kom ihåg att min mor hade talat om Viktor Westerholm, att han var från Nagu. Det var också det som gjorde att jag började leta i det här, men att det var nog ett rent missförstånd från början att jag tycker att hela det här projektet är ganska roligt, för att det är sådana ödets nycker som har lett oss åt olika håll. Och det är att nu sen också Rune och jag, att det visar att också jag var släkt med Viktor Westerholm, så det har sen Rune tagit reda på, det hade jag ingen aning om. Så att nu blev jag släkt med hela Nagu på köpet.
Hur kommer det sig att han har så mycket släkt här?
Han är härifrån. Att han bara råkar födas i Åbo, de hade ju flyttat dit ganska just före han födde året före, så att det är en slump att de kom dit, men att han har all sin släkt här.
Jag förstår att Viktor Westerholm också, att han finns, att det finns lite tavlor kvar av honom här i Nagu.
Det var väl, alltså före våra föreningar, Multikulti och Pronagu började med det här, så var det ju flera andra föreningar i Nagu som också hade ordnat tillställningar om Viktor Westerholm, och där man liksom satt och undrade hur finns det så mycket tavlor här i Nagu, och man hämtade dem till mötena och jämförde dem och liksom samla information på det sättet, så att det är ju nog så att eller, de finns ju här av den orsaken huvudsakligen därför att när han sen började studera som väldigt ung och skulle åka utomlands som konstnärer alltid gör, så behövde han pengar och då lånade Nagoborna pengar åt honom för att göra det möjligt, och som tack för det så gav han sen då tavlor till flera gårdar här i Nagu, och det är ju de som finns kvar. Sen finns det också andra som har kommit senare, men han liksom visar sitt tack till Naguborna också senare, och då kanske man inte visste hur värdefulla de var, men att nu är de ju en hel del värda.
Har ni själv något verk av Viktor Westerholm?
Tyvärr.
Nej, jag har inte heller.
Nu då ni har byggt upp den här vandringen, ni är flera stycken här Nagubor som har byggt upp den, vad har ni valt att ta fasta på?
Ja, det är ju Pronagu som har drivit det här projektet, och vi har försökt just på de här informationstalarna framhäva då liksom vilken typ av konst han har gjort, och just med det här naturmålande. Men sen har vi ju Ärnholm som så har ju en väldigt intressant historia. Det visar sig att det har varit länsmansgården på 1600-talet. Det kommer också fram lite på de här tavlorna. Plus att vi kommenterar liksom hur landskapet har ändrat sig, hur man kan tänka att det såg ut för 150 år sedan när han möjligtvis vandrade här, och hur det ser ut idag. Och sen har vi försökt göra stigen så omväxlande och så intressant som möjligt för de som ska vandra här.
Vi står här vid Södra hamnen just nu i Nagu, och här inleds alltså Viktor Westerholm-stigen som invigs på lördag. Men den här stora skylten som är här så är tom. Vad beror det på?
Ja, vi ville spara någonting till själva invigningen. Så vi har sagt att vi skruvar fast den nu på fredag kväll. Och sen då på lördag när invigningen är så har vi lite skynke för. Och sen när Nina inviger stigen så faller skynket. Och då är det liksom officiellt att vi har en Västerholmsstig.
Kommer det vara mycket pompa och ståt kring invigningen, Nina?
Nej, inte har vi några andra konstigheter. Det här är ett EU-projekt, så där har man inte pompa och ståt, utan där gör man jobbet och så är det med det. Men att vi har ju skickat i alla fall informella inbjudningar till dem som det här nu berör och som har haft och hjälpt oss på olika sätt. Så att hoppas nog att så många som i alla fall kommer dit, men att inte har vi något champagne. Inte.
De andra 13 skyltarna, 14 är det totalt, så finns åtminstone på plats och vi ska bege oss vidare längs med vägen här ut mot Ernholm och sen så småningom åtminstone vandra en del av den här stigen idag.
Man får ta sig upp till Kärgårdsvägen och över Kärgårdsvägen till trottoaren och börja följa den mot Ernholm.
Okej, men ska vi gå vidare här? Vi beger oss iväg längs med Kärgårdsvägen i riktning mot Åbo till Ernholm. Redan på bron får vi syn på den första infotavlan och en till hittar vi inte kartan över kyrkbacken i Nag. Efter det går vi över vägen och lämnar trafiken och stannar vid den fjärde informationstavlan där det står Strandängen. På skylten finns bland annat kolteckningar av kor och kor var också något som Västerholm gärna målade.
Jag var intresserad av kor av någon annan. Varför vet vi inte riktigt, men jag vill tro att det här mjölkhushållningen var väldigt viktig för Ernholm gård tidigt. Och de kanske hade ganska stora besättningar. Mormodern var säkert, hon bodde hon väl bara så där att hon kanske fick delta i arbete liksom och var med och mjölka korna. De skulle ju mjölkas både morgon och kväll. Och det här har alla tider varit kohagen här på Ernholm. Där som korna, man tog dem över. Det fanns en väg då redan långt tillbaka, så det fanns en liten hage här som man stängde in dem då, att de skulle springa omkring mellan man mjölkade dem och så släppte man ut dem på bete igen på skogen.
Ja, här är fjärde skylten Strandängen och där ser man några, är det kolteckningar av kor?
Jo.
Och här berättar man då Strandängen, här ser vi också en sån här spång som man kan fortsätta.
Det är 170 meter lång spång här som vi satte hit för här. Är det regnigt så är det här blött och på vår och höst är det här alltid väldigt blött. Och plus det att vi av orsak så är ju många rädda för fästingar och det ska man vara. Och då när vi lyfter upp liksom från gräset så är det tryggare säkert för många att gå här.
Att det här är nog på det viset unikt att som Rune sa så trodde man ju fram till nu att Viktor Westerholm har varit hos sin mormor i Antböle som är då en bit från kyrkbacken. Och det stämmer ju inte, utan Rune har fått reda på att det var här. Han var alltså väldigt nära dagens centrum och det har ju den betydelsen att det var möjligt att göra en sån stig här. Man kunde kanske ha gjort det också i Antböle, men här hittar vi material direkt och vi har ju hittat teckningar som han har ritat just från det här området och sånt. Att före Rune fick reda på det så visste man inte att det var här som Viktor Westerholm sprang som småpojke och där han också fick sin inspiration till att börja rita, att det står det nog i flera handlingar att det var nog här i Nagu han började rita mummo först och sen började han rita annat.
Hur har du gått till väga, Rune, då du har forskat kring Viktor Westerholm?
No, det är en helt, helt vanlig teknik som man använder i släktforskning. Man bläddrar på internet i kyrkböcker och tar sig framåt och bakåt. Och sen har jag nu. Så finns det ju på länsarkivet i Åbo finns det ju en hel del intressanta dokument som man kan fördjupa sig i sen.
Hur tycker du hade varit lätt svårt eller hur
hade
det varit?
Väldigt intressant bara och givande hade ju varit hela tiden. Och väldigt intressant att jobba med det här projektet hade ju varit. Det är fantastiskt den här spången. Så var det ju då Ernholmsborna och några till som gjorde en jättetalkoinsats. Det är imponerande när man går hela längden och tänker att det här gjorde vi på en dag. Gjorde vi det.
Och det är väldigt viktigt att markägarna här är positiva till det här, för att det är det som brukar vara det största problemet med sådana här olika stigar åt olika håll. Att om det är många markägare och en del sen ni tycker om att ha folk här, att nu är det liksom Ernholmsgårds efterträdare och nuvarande ägare av de här markerna här som vi har att tacka för att det här har varit möjligt att göra.
Vi kan fortsätta promenera här längs med spången. Okej, vi har kommit in i skogen nu efter att ha promenerat där på Spången. Det var ganska vått här. Vad har här funnits?
Här har funnits kapten Fagerströms stuga eller torp. Det här är lite 1800-tals socialskydd. Det gick så att den här skepparen Fagerström var ägare till en stort hemman i Kivis på Storlandet. Så fick han tyvärr mentala problem och var då på Kjellehospitalet. Och man får väl säga att hemmanet togs ifrån honom, men hans syster var gift här med hemmans ägare Lindholm här på Ärnholm. Och när han sen då blev i så bra skick att han kunde lämna Kjellet, så fick han komma hit och bygga sig en stuga här. Och bakom oss här finns några, bakom de stora granarna så finns här då några ängar som han har försökt odla någonting troligtvis. Hade han väl en ko och några får och någonting sånt här. Och det man nu ser egentligen lite av stenfoten här, och den där högen i mitten är det fanns ju alltid en stor ugn, eldstad i köket i gamla hus, och det är det som man ser där borta. Och lite längre fram, långt från stigen, finns det en liten stenfot där. Det har varit en rökbastu. Och han fick då bo här så länge han i sin livstid, och efter det så föll marken tillbaka till hemmanna igen, till gården. Och på våren här vackert, liksom här blommar äppelträden, och så har det alltid funnits mycket gullvivor här, på solsidan av den här kullen.
Här är också en liten, ett motiv. Är det just av det här, Fagerströms?
Det är nog inte av det här, men det är nog inte typiskt hur det såg ut då på 1870-80-talet. Hur man byggde en lada. Den har möjligtvis halmtak, skulle jag säga. Den där.
Har Viktor Westerholm då rört sig här i de här trakterna just?
Det har han säkert, om han har varit. Det har man gått för här, så det här. Vi pratar just om mjölkningen och kohagen där borta. Så här, korna gick fritt här på skogen, och härifrån skulle de sökas. Sökas då på kvällen till kvällsmjölkningen. Och plus det att här fanns, sen längre bort fanns det ett annat torp. Och troligtvis gick stigen till det torpet, gick den här vägen. Lite kurios på det viset att de som bodde i det hette Westerholm, men de var inte alls släkt med konstnären.
Inte har vi något bevis på det, men också i och med att man vet tavlor från senare tider när han har, eller som ung har målat just här, så nu är det ju klart att han har sprungit här och fått de här idéerna. För han tyckte ju om att rita målar redan som väldigt, väldigt liten. Att det ser man i böcker efteråt som hans dotter har skrivit, att han kunde liksom inte sitta still, för han måste måla hela tiden.
Här på alla de här tavlorna så finns det en lite konstigt format V som på något vis symboliserar just Viktor Westerholm. Berättade åt mig. Kan du förklara lite mer?
Det är hans initialer. Han har vävt ihop dem så att V, A och W är ihopvävda. Det blir en skojig helhet. Och det han signerar många av sina tidiga verk med de här initialerna.
Han kallades ju Axel som barn, som är då hans andra namn. Så att ändå blir förvirrade av att man ibland talar om Axel Westerholm. Men det är nog samma pojke.
Vi fortsätter genom skogen, och Rune berättar att vi går just nu genom en gammal rökbastu. Han visar också var det tidigare fanns en eldstad, men idag finns bara mossa och lite stenar kvar. Längs med stigen finns vägvisare med Viktor Westerholms kännspaka initialer, så att besökarna hittar till nästa informationsskylt. Vi hittar nästa informationsskylt alldeles in till havet. Och där finns också en bänk man kan sitta och vila benen på, samtidigt som man blickar ut över havet och kan se Södra hamnen på andra sidan. På skylten står det nya tider, nya landskap.
Matilda Åberg, som har gjort de här texterna, ville ta fram det här att landskapet ändras ganska snabbt egentligen. Och det som har hänt är ju att det är väldigt mycket lummigare nu än vad det var för 100-150 år sedan, på grund av att man flera orsaker. Det är ju inga djur som betar bort unga skott och träd och sånt här. Och plus att man använder mycket mindre bränsle, ska vi säga, ved som bränsle. Så. Att kyrkan, då när Viktor Westerholm gick här, så då såg man kyrkan riktigt bra. Nu ser man ju bara lite av taket mer. Liksom.
Här är så mycket träd och vass emellan.
Ja.
Men du nämnde här också att vi gick igenom en rökbastu och där är en eldstad och allting här då vi promenerar mitt i skogen. Så här har funnits en hel del förr i tiden i den här skogen. Vad har hänt med det?
Ja, då bodde det en ganska stor befolkning ett år runt på Örnholm. Och det finns det ju ännu det här nybyggda området, men resten är nog bara, liksom jag, lite sån här säsongboare. Inte här ju människor som behöver röra sig i skogen för sitt uppehälle skull mer, utan det är ju bara för att rekreation och man för av intresse som man rör sig här nu.
Så det ser ganska annorlunda ut. Här ser vi också på den här tavlan en strandby av Viktor Westerholm från 1896. Det står att den är en oljemålning. Vet man om den här målningen?
Ja, 1896, då var han ju redan lite äldre. Så att, eller äldre, men han hade målat redan då länge. Men att jag vet inte om man vet att den kunde ju vara härifrån faktiskt.
Ja, det vet vi nog inte.
Men att den kan också vara i Polen, att de tavlor som man inte riktigt vet så då ligger skärgårdslandskapet här och Polen liknar väldigt mycket, så att varje gång är de ju inte daterade, och han har nästan 1000 tavlor och de finns listade i den här Aimo Reitalas doktorsavhandling, så där kan man leta fram dem. Men varje tavla är inte sådana att man vet varifrån. Men de som det nu står Ernholm på eller Nagu, så vet man ju att alltså, allra sista tavla året när han dog 1919, så den är målad i Korppu. Men den vet vi inte var den är, den heller, så att om någon råkar ha den så skulle jag gärna vilja veta om det i alla fall. Och det finns många tavlor från Utö, till exempel från 1900 jämt, som vi inte heller vet var de är, och från Pargas och så vidare. Så att alla de här skärgårdsmotiven, inte vet jag om vi nu har det som en dröm, men nu skulle det vara roligt att någon gång kunna ha en utställning med Viktor Westerholms tavlor här i Nagu, med utvecklingen de då som berör skärgård. Men det får nog bli ett annat projekt sen.
Vilken betydelse skulle ni säga att Viktor Westerholm har haft för Nagu?
Jag vet inte hur mycket han har haft, men kanske han kommer att få, ska vi tro. Det är väl det som vi försöker göra här nu. Jag vet inte, som Nina sa här tidigare, så kanske man inte riktigt var så medveten om att han var så genuint nagobo som vi nu kommit till att han är.
Det är nog så att nästan ingen, alltså där i Åbo har pratat ibland med folk och berättat om den här stigen, så är nog alla jätteförvånade. De har ingen aning om att han har en koppling till Nagu. Och de flesta nagobor inte heller, att de här äldre då, så en del känner till det, men de allra flesta vet inte, så att hans betydelse för Nagu är nog på kommande. Men med andra vägen, att det var Nagu som hade stor betydelse för honom och hans konstnärskap, och det är liksom bevisat nog på flera håll att det har varit väldigt viktigt för honom att han var här.
Hur syns det i hans målningar till exempel?
Och nu är det ju skärgård och natur och landskap och hav och vatten på jättemånga tavlor.
Om vi fortsätter här, vart fortsätter stigen nu?
Nu så går vi upp på berget Jetukast. Och där uppe på Jetukast finns en bronsåldersgrav. Och så finns det sådana här platser där man har huggit sten. Hade man tur så hittade man ett berg där det hade spruckit liksom på flatan, så att säga. Så högg man då ut grindstolpar och stenar till stenfötter och sådant här. Så det finns några sådana som vi har visat med skyltar. Och så går vi över berget och så viker vi upp mot själva gården, Ernholms gård. Och där har vi just en bild av den här kolteckningen som han har gjort 1877 av gården, av gamla länsmansgården. Tyvärr finns inte en kvar. Men det som finns kvar är det här gamla sedelsmagasinet som vi på Nagu och Ernholms gård tillsammans rustade upp för några år sedan. Och som det, tycker jag, är en pärla när man kommer in till kyrkbacken. Och då, den fanns då redan på Viktor Westerholms tid. Och sen viker man tillbaka mot kyrkbacken till startpunkten.
Västerholmsstigen är totalt cirka 3 kilometer lång. Och om man också ska hinna läsa informationsskyltarna kan det löna sig att reservera 1,5 timme för promenaden. Vi tar ändå en genväg och beger oss direkt till Ernholm gård. Okej, vi har nu kommit hit till slutrakan av den här Västerholmsstigen. Ernholms eken står det på den här skylten, och här finns en bild av Ernholm gård från 1877. Vad vet man om den?
Ja, man vet att han har stått ungefär där vi står. Här är lite de här byggnaderna kanske inte riktigt helt korrekt placerade i hans teckning, men man ser ju bra det här gamla sedelsmagasinet som då har blivit tillbyggt och sen upprustat för några år sedan. Och så finns den här stora eken som finns på kolteckningen, står ju rakt framför oss, och den vet man att den är minst 280 år gammal. Det är karaktärsbyggnaden som vi ser framför oss här, så den har kommit först 1911. Så den fanns inte på konstnärens tid. Men bredvid den fanns den här länsmansgården, en tvåvåningsbyggnad som var den uppförd på 1700-talet. Men som tyvärr då är riven. Men det som man ser här nu är att hur landskapet växer fast. Att här är väldigt lummigt och grönt. På Vittors tid så fanns det knappt en buske på den här backen.
Ja, det är faktiskt väldigt annorlunda om man jämför med den här bilden. Den här stigen invigs ju på lördag och då kommer det också att ordnas guidningar här. Bland annat du kommer att guida här.
Ja, vi hoppas att det är många som är intresserade. Och vi tänkte här med Nina att om jag drar kanske en grupp på svenska och om det är finskspråkiga så kan Nina ta hand om dem. Och så har jag nu Birgitta Fransén då, som är ägare till gården, har lovat att ställa upp om det behövs en tredje grupp går.
Så att man har möjlighet då att få en guidning. Förstås finns det en hel del information på de här tavlorna. Man kan läsa en hel del både på finska, svenska och engelska. Hur är det? Finns det möjligheter att få guidningar också senare i sommar? Eller?
Vi kommer att ge skolning åt våra bussiga guider här i Nagu. Och de finns ändå, alltid någon av dem finns tillgänglig sen om det kommer. Om man kommer ensam heller i grupp så är det bara att kontakta guiderna. Det kan ju gå att det går här på skärgårdsbokning. Kan man höra sig för. Och de kan ge råd sen hur man kontaktar guiderna.
Det är ungefär 3 kilometer lång den här rutten, 14 informationstavlor på vägen. Är det någonting man ska tänka på när man går det, före man går den?
Man ska, det kanske det viktigaste är att man tänker på att man har tjänliga skoplagg. Att det klättringen upp på Getukast är så pass krävande att man bör ha helt stadiga skor på sig. Men sen har vi ju det här, som sagt, gjort ett alternativ att man behöver inte klättra över berget där som det är som brant, att man kan gå runt det om man tycker att det är för ansträngande. Men det viktigaste som sagt är att man har lämplig klädsel och lämpliga skoplag.
Projektet börjar nu vara på slutrakan för er del. Vad tycker du att det här projektet har gett dig?
Ja, jag skulle säga att det roligaste med det här projektet har varit entusiasmen i Pronago. Det här att Ernholmsborna och andra Nagoborna har ställt så bredvilligt och ställt upp och hjälpt när jag har behövt få någonting gjort.